Rasten är slut. Stäng av alla spel och tv-program och underhållningshistorier. Sluta genast leka i klassen. Då är det allvar. Rasten är slut. Vi fortsätter att gå igenom några av de här funderingarna som jag uppfattade som att vi inte hade haft tid med att diskutera färdigt. Och då hade vi gått igenom formalisering där och sen nummer 7 här då. Vilka principer bör följas när det gäller att ta ansvar för delområden var en fråga som ingen valde. Så den kanske vi ska penetrera lite granna. Vad är det man som chef bör ta ansvar för och vad är det man inte bör ta ansvar för? Och då är det ju så att ett av de största felen som många nyblivna chefer gör, det är att de tycker att det är jag som ska se till att saker och ting fungerar. Och så håller man på, så lägger man sig i överallt och så fungerar det inte bra, så lägger man sig i ännu mer. Och sen till slut så tar man ifrån människor deras initiativ, tar man ifrån dem deras arbetsuppgifter och utför deras jobb. Och sen sitter alla och slöar och pratar skit om en. Och själv blir man utbränd för att man gör för mycket. Man gör andra människors arbete. Man tar alltså ansvar för saker som man borde strunta i. Då är frågan, var går gränsen någonstans där? Vad bör man som chef kunna säga till sina anställda? Om vi spinner vidare på det vi talade om tidigare. Det här med att när man delegerar saker och ting, när man kräver rapporter från människor och man lyckas riktigt bra med det, så att man har först och främst formaliserat, strukturerat hur vi ser på organisationen. Man har strukturerat en kultur. Man har till och med formaliserat det här spelet i organisationen. Spelregler som säger hur vi konkurrerar med varandra, hur vi bråkar med varandra, hur vi löser konflikter i organisationen. Då kan man gå vidare och se till att de anställda successivt mer eller mindre lockas, eller om man vill vara lite mer cynisk säga tvingas ta så mycket ansvar så att man slipper som chef jaga dem. Lyckas man riktigt bra med det så kan man trimma in sina underordnade så att de frivilligt kommer till en och säger att nu har det gått väldigt bra här, eller nu har det inte gått bra, nu har jag gjort ett misstag, vad ska jag göra? En sån chef som kommit hela vägen kan alltså då, om man ska leka med tanken, sitta på sitt tjänsterum och rulla tummarna och syssla med, tänka på den strategiska framtiden eller något sånt. Lösa de viktiga frågorna. För den chefen kan lita på att jag har gjort ett sånt perfekt system så jag har en järnkoll trots att jag aldrig är ute och inspekterar någonting. För jag litar på att det finns tillräckligt många som är tillräckligt motiverade för att hela tiden komma till mig och tala om för mig vad de tycker, vad de känner, vad är det som går bra, vad är det som går dåligt. Så en chef bör ju delegera allting. Om en chef kan, när jag menar allting från tom med nypa salt, jag menar alltså att självklart så måste ju chefen ha kvar sin kontroll. Men man kan säga att själva måttet på hur framgångsrik en chef kan bli är hur väl den här chefen lyckas dela med sig, lyckas delegera och ändå behålla kontrollen. Det finns en naiv uppfattning hos en del nya chefer. De tycker jag är så demokratisk, jag är en sån god människa. Jag vill ha nöjda och glada människor runt omkring mig. Jag tror på idén om empowerment. Jag ger kraft, jag ger makt, jag ger förtroende till mina underordnade. Och så hoppas jag sen att de ska ju respektera det här och tycka om mig för att jag är så god. Och så ska de komma och rapportera och vara snälla sen. En sån chef blir inte långlivad i den organisationen. De råkar hemskt illa ut och antagligen rullar huvudet på dem ganska tidigt också. När organisationen spretar iväg åt alla håll, ingenting funkar och alla pekar på chefen. Men du har ju ingen ordning, du har ju ingen styrsel, du vet ju inte vad som händer. Det vill säga, man kan inte delegera.
Varför kopplar du empowerment till ingen struktur alls?
Nej, nej, så ska det ju inte vara alltså. Nej, jag säger att det är en del som tror att de kan hålla på med empowerment bara för att de delar med sig av det ansvar de själva borde ta. Det var ett negativt exempel. Och därför behöver alltså chefen lära sig vissa saker ska man delegera och andra inte. Och då vill ju ni veta, vad är den exakta gränsen? Och då är det så lurigt med det att det beror på. Man ska delegera så länge man kan behålla kontrollen. Och ju mer strukturerad, ju mer man har lyckats abstrahera den, så kan man alltså släppa på all sin kontroll om man har kontrollen på en högre nivå. När vi talar om hur man mäter till exempel prestationer på sina anställda, om det är så att man har någon slags princip med en viss benchmarking där de anställda själva vet vad de gör och dessutom håller koll på varandra. Man kan till och med ge en gruppbonus där människorna i en grupp tycker att de pengar vi får varje månad beror på hur mycket vi jagar varandra, så ingen håller på hela tiden slappar eller sjukskriver sig i onödan eller något sånt där. Så man kan så att säga delegera den polisiära verksamheten nedåt i organisationen. Det är ett litet cyniskt betraktelsesätt kanske att beskriva det i de termerna. Vanligtvis i litteratur och sånt så skriver man bara det positiva, att man ska liksom få människor att lojalt ställa upp genom att de får förtroende och sånt. Men det finns även de här mekanismerna att människor är avundsjuka på varandra, människor konkurrerar med varandra. Och det kan vara en väldig sporre till kreativitet. Så svaret på den frågan, vad bör man ta ansvar för? Det är att en chef bör i största möjliga utsträckning undvika allt vad micromanagement är. Att styra på detaljnivå. En chef kan gå in på detaljer, men då handlar det om att designa modeller, designa strukturer som ska vara generellt för alla anställda. Men en chef bör aldrig gå in på detaljnivå med enskilda anställda och säga att jag tycker du ska lösa det här problemet på det viset. Där finns det en annan tumregel som säger att chefen ska säga vad som ska göras, men chefen ska aldrig säga hur det ska göras.
Eller man ska säga åt vilket håll man ska titta men inte berätta vad det är man ser.
Ja, det är ännu mer avancerat. Det är på en något högre abstraktionsnivå. Jag tycker den var väldigt bra. Man pekar i en riktning och säger du kan hitta något väldigt intressant där, så kan personen upptäcka det. Och förhoppningsvis tala om för chefen vad de sett sen. Så man vet om de gått vilse eller inte. Om vi går vidare till nästa fråga där. Vilka mått bör man använda för att mäta företagets framgång generellt? Där finns det lite grann som kan vara aktuellt just idag. Klassiskt sett när man talar om företag så säger man att man mäter privata företags framgång i deras vinst. Och det sitter i ryggmärgen på de flesta chefer. Det är liksom, det är bara vinsten som räknas. Det är bara pengarna som räknas. Och då är det så att inom många organisationer och många företag så har chefen en lön och man får sin lön, det är en fast lön som ett fallskärmsavtal, ett trygghetsavtal. Man vägrar ta ett jobb som hög chef idag om man inte får det, eftersom det är som cirkulation. Huvudet rullar, man kan avskeda en vd mycket lättare än en anställd. Så en vd inom vissa områden så roterar de här vd:erna så mycket så att de försvinner efter 2-3 år. Och den hemska sanningen med många av dem är att när de väl försvunnit, om de har kommit upp på en viss nivå i hierarkin och upp i en viss ålder, så får de inga nya jobb när de fallit riktigt tungt. Och då får de sitta hemma och deppa och då får de ha samlat på sig en massa pengar för att överleva. Därför är det många som kräver just en fallskärm, och de största kan ju vara svindlande mycket så att de kan leva resten av livet på dem. Ja. Ja, väldigt bra exempel. Väldigt bra exempel. Det kan ju tyckas orättvist. Nej, precis. Och vill man utnyttja det systemet kan man låta sig väljas in i riksdagen och sen är man där ett år eller två och sen har man resten av livet fixat. Man håller på att ändra de principerna nu. Jag i det allra sista minskat. Jag tror inte det. Ja. Jag känner inte till det. Om någon känner till det kan ni säga det snabbt. Annars går vi vidare. Man behöver alltså ge... Ja. Jo, jag kommer till det strax. En lång, lång inledning. Och då är det så att idag mäter man då... Ett generellt mått är just att mäta vinsten. Och det som man klagar på väldigt mycket det är att de system man har installerat i internationella koncerner, stora börsnoterade företag, relaterar till kvartalsrapporten. Det vill säga den vinst som står i kvartalsrapporten bestämmer hur mycket bonus en person har. Om vi då tittar spelteoretiskt på det här, hur tänker människor som är karriärister? De klättrar i karriären och sen antingen ser de väldigt moraliska och älskar produkterna och företaget och så vidare och vill att mänskligheten ska må bra och allting. Eller också tänker de mest på sig själva, vilket är ganska vanligt hos folk som har mycket makt. Så de vill optimera sin inkomst. Då är det så att i företagen så har då själva årsstämman beslutat hur mycket bonus vd ska ha. Och den här årsstämman som består av aktieägarna, de är ju inte heller så att de ger pengar till en vd för att de tycker så mycket om honom eller för att de tror att han gör ett bra jobb och man får en bonus, utan det är att de är så illa tvungna. Det skrevs väldigt mycket tidningsdebatter om det här. Hur kan man lösa det här med att de kräver så mycket bonus för att överhuvudtaget ta jobben? Men då är det så att aktieägarna vet det. Om vi inte ger en sån här hög bonus till vår vd så kommer vdn inte göra någonting. För det är så väldigt lätt att sitta kvar som vd och inte ta några risker. Men då stiger ju inte kvartalsvinsterna och aktieägarna. De vill bara ha vinst, vinst, vinst till varje pris. Man kan kalla dem för giriga, men man kan också säga att det är marknadens villkor att det är så. Så de är tvungna att ge en bonus. Samtidigt skriver man i pressen, nu får det vara slut med det. Det måste vara slut snart. Det kan inte vara rimligt att en vd får 500 miljoner kronor i någon slags bonus som man inte vet varför egentligen från början. Det kan till och med vara så att organisationen går med förlust och ändå får folk en hög bonus. Det kan krascha de här jättebolagen och ändå blir det en stor bonus. Ja.
Men kan man inte binda bonusen till vinsten, tänker jag?
Jättebra. Och det är precis det man gjort. I början band man den till omsättningen och alla möjliga konstiga saker. Och successivt har man kommit på det här måttet då. Det är det första som jag nämner här. Det är just vinsten. Och då gjorde man det misstaget att man relaterade till den kortsiktiga vinsten. Vilket gör att många av de stora företagen i världen gjorde så att de hade en vd som skapade en kortsiktig vinst. Till exempel genom att sälja ut egendom som företaget har. Plötsligt så blir det fantastiska siffror. Och den här vdn bara drunknar i miljoner som regnar över vdn. Och sen så efter ett tag upptäcker man att det här företaget går i konkurs för att de har ju ingenting kvar längre. Allting är utsålt. Man kan hålla på och trixa med pengar på samma sätt. Finansiella transaktioner. Vilket har resulterat i att de sista 20 åren så har det skett en enorm utvidgning av den finansiella marknaden i världen. En enorm utvidgning av banker, fonder, allt möjligt. Så det bara växer och växer och mer pengar snurrar runt. Samtidigt har vi ingen inflation överhuvudtaget. Inflationen är nästan noll. Räntorna är extremt låga. På vissa ställen är räntorna noll också från centralbankerna. Och samtidigt kan man konstatera att priserna ändå höjs. Det är en motsägelse. Hur kan det vara noll inflation när priserna höjs? För att alla länder i hela världen kontrar det här spelet, ekonomiska spelet, där alla de stora systemen spelar mot varandra, optimerar sitt eget och centralbankerna i länderna då kontrar genom att låta sedelpressarna rulla. Så det finns mer och mer och mer pengar. Och det syns inte att de är mindre och mindre värda. Det här är ju ganska konstigt. Hur löser man det? Då har man ett mått, det här kvartalsvinsten som ger bonus. Jag förenklar ju historien lite för att få igenom poängen här. Det är ju lite mer komplicerat än så kanske. Ett sätt att lösa det här det är alltså att man, måttet på framgång inte är den vinst som man får per kvartal. Utan den vinst som är långsiktig. Kan ni föreställa er att ni är en bankdirektör och ni har en bonus som relaterar till hur många lån ni lyckats få in från folk som köper hus? Det är ju en bra bonus då. Man är en bank, vill man ju låna ut pengar till husköpare. Det hände ju i USA innan bubblan sprack där. De lånar och lånar och lånar. Sen så trixar man mer och mer och mer och mer och mer och säkrar upp det hela genom att man tar lån av andra som man lånar, som i sin tur har garantier som man lånar av andra. Så man lånar garantierna av varandra. Till slut är allting bara jättemycket luft. Några sitter på fantastiskt mycket pengar. Sen kommer kraschen. Och vem får betala notan? Skattebetalarna. De som har sina förmögenheter. De har ju redan cashat in allting. Det är alltså inte ett bra mått på framgång att bara titta på vinsten. Det är en sammanfattning av det hela. Och ska man titta på vinsten, ska man titta på den långsiktiga vinsten. Ja, Henrik, du hade en fråga där.
Ja, men då är det exemplet just att det är inte heller ett bra mått att titta på tillväxt. Organisk tillväxt till exempel.
Nu blir du riktigt avancerad här. Varför är det inte bra att titta på organisk tillväxt?
Nej, men den genereras ju av samma principer då, att ju större desto bättre.
Ja, det gör de. Fast de blir ju större då. Det är inte så, det är ingen fake. Det är inte så att det är luft, det är ingen bubbla om det är en organisk tillväxt. Men å andra sidan, du kan ju ha rätt systemteoretiskt ur det perspektivet att organisk tillväxt kan leda till att det blir allt för stort för att kunna hantera framtida krascher. Det blir alltså inte ingen balanserad tillväxt. Och då relaterar man ju ofta till miljön där. Global warming och allt sånt där. Att allting, vi har ju alltid värderat den här tillväxten. Och till slut då vet vi att det kommer inte kunna pågå hur länge som helst. Ja.
Nej, men det var det jag menar. Tillväxtens skull. Alltså att ja. Den i sig skulle vara positiv.
Ja, det tror de flesta i världen. Inom företagsvärlden, inom organisationer, så är det ett mått. Som anses vara mycket mer, så att säga, ha högre status än det här med rena vinsten, tillväxten. Och man kan alltså mäta det väldigt konkret i marknadsandelar. Hur stor del av marknaden har man? Många japanska företag satsade stenhårt på det när Japan var expansivt. Att de hela tiden prioriterade marknadsandelarna. De kunde tänka sig att gå med förlust väldigt länge. Man kan ju också fråga sig hur Kina tänker. De har ju inte de här hämningarna som vi har i västvärlden längre. Att vi hela tiden måste tillfredsställa alla intressenter. Vilket är ju nackdelen i demokratier, att det finns så många starka intressentgrupper. Så i Kina kan man ha mängder med människor som jobbar för slavlöner och man kan exportera. Och sen lånar man pengar till alla så att de måste exportera mer och mer. Så Kina försörjer ju i stort sett USA med kapital och så vidare. Och då kan man tycka att vad är det här för systemvetenskaplig perspektiv de har? Det funkar ju inte så. Man kan ju inte låna ut pengar så att de till slut äger ju en stor del av hela världen. Äger USA och äger mycket i Europa. Och de tjänar inte så mycket på det eftersom de har inte pengarna. Men det man kan konstatera är att de kanske har ett annat mått på framgång än vad vi har. Det vill säga att till slut har vi ingen industri längre i Europa eller USA, utan all industri finns i Kina. Och var slutar det någonstans? Okej, kan man ju tycka att det är bra. Det är så billigt. Vi kan köpa nästan gratis på Clas Ohlson, köpa massa fina verktyg och sånt som de sliter med för slavlöner i Kina. Eller köpa på Hennes och Mauritz lite t-shirt för 50 kronor styck och så där. Borde kosta 200 kronor. Ja, du ville säga något där också. Ja, jag ska fortsätta.
Det handlade om det. Alltså, jag tänker på Hans Rosling kallar ju det för att det kommer bli en skiftad maktbalans. Det håller på. Att Kina är den nya, och den delen av världen är den nya makten. Att det
precis.
Är på grund av att det är en stor tillväxtmotor.
Ja, det kommer bli en stor skift i maktbalansen. Man kan se det positivt att det är en stor tillväxtmotor. Är man europeer eller amerikan så kan man ju också konstatera att det kanske inte blir så roligt framöver när vi plötsligt upptäcker att vi sitter där och plötsligt är det fattiga landet och de andra är de rika. Men jag kanske gick lite vid sidan om här, men just när man talar om mått på framgång i en organisation så är det naturligtvis inte så att man ska bara titta på kvartalsvinsten. Man kanske inte bara ska titta på den organiska vinsten, utan det finns ju andra mått idag som används mer och mer. Ett mått, kundnöjdheten har ju funnits väldigt länge. Mått som goodwill och liknande används till och med för att värdera aktier på aktiemarknaden, som är mjuka mått. Det kom fram en rörelse, ni som har läst företagsekonomi vet mycket om det, det här med balance scorecard. Man ska inte bara mäta vinsten, man ska inte bara mäta omsättningen, man ska inte bara se hur mycket som säljs, hur mycket vi har i lager, utan man ska mäta alla möjliga mjuka värden. Om man tittar på mjuka värden då, så brukar man vanligtvis säga, vad har vi för rykte? Hur mycket är vårt varumärke värt? Vad säger kunderna? Kundnöjdhet och så vidare. Man har avdelningar som gör statistiska undersökningar och vad människor, hur mycket tycker de om oss? Men mer och mer började växa fram andra mått på framgång i organisationen. Och där är det vanligaste man pratar om, det är sådana som Google, Apple, Microsoft och liknande, som man läser i tidningen. Ibland ser man när ungdomar värderar de här företagen. Vilket företag vill man jobba på? Jo, då är det just Microsoft, Google och några andra sådana här stora jättar, för att de investerar extremt mycket i att de anställda ska trivas. Jag minns själv då man började prata om Capgemini. De hade alltid sådana där jättefester för alla sina anställda. Det var liksom som ett enda stort diskotek. De åkte runt och hade varje vecka och bjöd på middagar och fria drinkar. Och allt var bara en enda liksom party och allting. Lockade de till sig mycket ungdomar och alla hade lika kul att berätta för alla sina vänner. Och så fick de någon slags kompetens. Folk umgicks, pratade med varandra, var kreativa. Apple-gänget hävdade ju det från början, att det var just det här garageföretaget där man slapp formalisera byråkratiska strukturer, för att man lyckades skapa strukturer på en högre nivå, det vill säga förtroende. Man jobbar för att det var roligt. En del utnyttjar det idag och säger att man kan hamna på företag. Jag har hört många sådana historier där chefen säger, när någon kommer och begär högre lön, här jobbar vi inte för lönen, här jobbar vi för att det är så kul. Fortsätt du med ditt slavarbete, det är jag som tjänar pengar på dig. Det kan bli lite åt det hållet. Så det är de här måtten på liksom framgång bör ju i så fall vara relaterat till vad tycker de anställda i verkligheten. Har vi så kul på det här företaget? Google har ju etablerat sig på kartan där. De har ju ständig marknadsföring för de anställda som ligger där i sofforna och liksom dricker kaffe och leker hela tiden. Och de gör inte, det är bara en enda stor lekstuga. Alla gör som de vill. Så ser det ju inte ut i verkligheten, utan det är ju mer någonting de gör reklam för. Men trots allt, till syvende och sist, ett fantastiskt bra mått på ett företags framgång är hur bra de anställda mår. Om vi då ser det här ungefär som Maslows behovshierarki, att ungefär som en människa, först måste man fixa så att man är mätt och belåten. Sen när man väl har balans på det systemet, då kan man bli mer avancerad och börja relatera till omvärlden, den här sociala nivån. När man väl har balans där, när man känner sig någorlunda trygg och vet var man ska gå och ta vägen och var man ska sova i natt någonstans, kan man börja relatera till andra människor och känna att man vill ha feedback på sig själv, den här statusnivån eller erkännandenivån. Och en del människor fastnar ju där resten av livet. Allt de gör är för att de ska hävda sig själva. Då är det en låsning i det systemet hos dem, att de inte kan hitta den balansen som gör att de, så att säga, formaliserar det hela. De kan klappa sig själva på axeln och säga att jag är okej. Jag behöver inte skryta längre. Jag behöver inte köpa mer vackra kläder, eller jag behöver inte ha mer hästkrafter i min bil eller större lägenhet eller något, för jag är okej. Och då kan de hoppa upp till nästa nivå. Det sker alltså kontinuerliga paradigmskiften i en människas mognad. Man plötsligt då upptäcker att det är kul att läsa böcker, kul att lära sig saker. Då har man ju kommit förbi den här behovet av ett erkännande. Och när man väl har all kunskap till slut, så börjar man tröttna på den kunskapen som man har. Eller man läser böcker mer och mer och mer, men till slut vill man inte läsa en deckare till, för man kommer till sida 5 och vet redan vem mördaren är. Då är det inte roligt att läsa deckare längre. För man går till mer avancerade böcker. Och till slut så vill man inte läsa alls, för man tycker det är bara andra människors tankar. Och då Är det dags för nästa paradigmskifte? Man vill komma upp på en högre nivå. Man vill börja tänka själv. Det vill säga vara kreativ. Spelar ingen roll. Då inser man att kunskap är ingenting värd om jag inte själv kan kontrollera kunskapen. Och så vidare. Jag drar de här analogierna med en människa bara för att ju mer och mer avancerad man blir, ju så förändras måtten hela tiden på vad som är framgångsrikt för mig. Jag behöver inte liksom, jag har hela garderoben full med kläder hemma. Varför ska jag då springa och köpa nya kläder? Och så vidare. Eller jag vet så mycket redan. Jag behöver inte jaga mer kunskap. Det är viktigare för mig att tänka själv istället. Varför ska jag hålla på och läsa massa böcker? Det är ju samma sak. Det är ju upprepningar. Jag behöver inte studera mer. Jag ska börja tänka istället och få struktur på det jag tror på, det jag vet. Så kan jag komprimera all min kunskap så att den blir mycket mer avancerad. Om man tittar på en organisation då, så har man, så blir de här måtten mer och mer avancerade. Kommer man upp till den nivån i en organisation där de anställda säger att de förverkligar sig själva, som de påstår i de här organisationerna då, det är ju inte alls sant, men de vill inte gå hem för det är så roligt på jobbet. Det är mycket roligare där än vad det är på fritiden. Då kan man föreställa sig att de människorna är produktiva. De jobbar bra. Det är lätt att koordinera dem. De håller varandra i schack. Och då bortfaller ju en del av de här vanliga styrmekanismerna. Men det betyder ju inte att det är bara på en viss nivå man håller på att automatisera och formalisera. Det är ju inte alls så att man bara liksom längst ner där datorerna som skickar saker till varandra och datorer som håller koll på hur mycket produkter vi har i lagret eller hur många kunder vi har eller löneutbetalningarna och allting. Utan man formaliserar ju även på de andra nivåerna, men på ett annat sätt. Och där kan det vara en sak som kan vara bra att hålla ordning på, att det är att har man lyckats systemera så väl att man har så att säga en fast grund på en lägre nivå i organisationen. Man kan säga att informationsflödet fungerar. Administrativa rutiner fungerar och de här kundhanteringen fungerar. Vi vet vad vi har för kunder, vi vet vad vi har för produkter. Vi vet hur vi betalar ut löner. Det här är smärtfritt liksom. Det var massvis med konflikter hela tiden, men nu är det bara flyt hela vägen. Det som händer då är att då är det dags att börja formalisera på nästa nivå. Det vill säga, så fort man lyckas skapa en struktur, ett system på en nivå, så kan det till och med outsourcas. Man kan paketera det och sen säga att vi lägger ner den här enheten, vi köper in det från Kina istället. Eller från Filippinerna. Eller från Indonesien, för där är lönerna lägre. För vi har redan som 100% i kontroll på det. Så att vi behöver inte vara kreativa på det här området längre, utan vi fokuserar oss på kärnverksamheten på en högre nivå. Och sen det som förut var kärnverksamheten, kanske vi plötsligt upptäcker att det kan vi också effektivisera, automatisera, systematisera. Det är det man gör när man håller på med systemvetenskap. Och så fort det blir tillräckligt automatiserat för att det ska kunna få ett flyt i det, producera mycket, så kan man till och med outsourca det, för då är kärnverksamheten på en ännu högre nivå. Och till slut sitter man i toppen på den här kedjan och kallar sig för Nike eller Nokia eller något. Och plötsligt tjänar man mångmiljarder bara på att kontrollera allt det som man har outsourcat till alla andra. Och den analogin säger mycket om chefskap också. Att man som chef kan styra något sånt. Så kan man sitta i toppen och sen bara sitta i sin sommarstuga och tänka ut generella strategier för framtiden. Hur man kan få alla andra att vara kreativa och jobba. Men samtidigt behåller man själva kärnan. Man behåller makten, för man kan ju aldrig släppa den här totala kontrollen, det som gör att man har makten över hela organisationen. För gör man det så är det någon annan som kommer ta över den och då är man ute ur leken. Då får man inte vara vd längre eller företaget går i konkurs. Nu vill Henrik säga någonting.
Fråga för att förtydliga då, om det mest framgångsrika företaget i så fall, det är företaget som har kommit längst i sin formalisering.
Ja, på en abstrakt nivå. Man kan säga i sin mognad, kvalitativa mognad, ungefär som analogin med en människa då, att ju mer man har förstått av tillvaron på en mer abstrakt nivå har man lyckats komma upp med sin medvetenhetsnivå så att man kan vara självständig, man kan vara kreativ, man är inte längre beroende utan man är alltså på en helt enkelt högre mognadsnivå. Du skrattar åt något, Johan. Är det något som är kul?
Mina egna tankar.
Och vill du dela med dig?
Nej.
Det behöver du inte. Vi fortsätter och tittar på den här. Se ifall det är några fler teorier. Den vill inte. Här kommer den. Så måtten man bör använda alltså är... Håller den på och... Ja, nu är jag inne i redigering.
Den är kreativ.
Ja, det är den. Vi går ner till nästa här, 6b. Gruppens prestationer. Det går direkt ifrån det här då. Man pratar väldigt mycket om att man inte ska ge individuell bonus på grund av att om man ger individuell bonus så kanske folk i organisationen slutar samarbeta. De kanske slutar dela på kunskap. Och man vill ju att information och kunskap ska flyta helt fritt i organisationen. Så individbonus är ju inte bra. Samtidigt så vill man ju mäta prestationer. Hur kan man göra då? Jo, man kan ge bonus till hela gruppen. Då kan de konkurrera dem inte längre, utan då vill hela gruppen arbeta mot samma mål. Så låter man grupperna konkurrera om en bonus istället. Så blir det lite mer samarbete. Men då kanske det blir, man kommer fram till att ja, men om grupperna konkurrerar, de borde ju också samarbeta. Så hur kan man få folk att vara både samarbeta och samtidigt konkurrera lite så att de hetsar varandra? Och då finns det andra teorier om det. Ja, men hoppa över den här bonusen. Gör det till form av såna här istället lite status. Vem är häftigast? Vem är roligast? Vem har kommit med bäst förslag på förändring? Det är ett sätt att belöna människor och ändå få dem att inte hålla inne med kunskapen. Inte hemlighålla det de kommit fram till. Och lite samma sak här som vi sagt tidigare. Fokus bör alltid ligga på generella principer. Man kan ju inte godtyckligt som chef belöna några och inte belöna andra. För då, vad ska de andra i organisationen tänka liksom? Varför fick den personen så mycket bonus? Var det för att han eller hon är så snygg eller sexig kanske? Vad ska jag göra åt det då? Ska jag också försöka bli snygg eller sexig? Det är ju inte så trevligt, utan det bör ju naturligtvis vara principer där man på något sätt, när folk bidrar till organisationens framgång, organisationens överlevnad, så ska det vara standardiserat. Så det samma sak gäller för individer som för grupper. Alla tänkbara sätt att mäta, de bör i så lång utsträckning det är möjligt vara generella. Och en sak vi inte talat om där, det är att om man lyckas så väl så att man kan mäta numeriskt, det vill säga i siffror på detaljnivå, så finns det ju det här i moderna datorer och sånt. Och det behöver inte ens vara datorer, det kan vara, man kan göra det manuellt i ett Excel-ark. Men när man kan summera saker och ting, man kan summera var anställda levererar eller producerar. Sen kan man jämföra grupper och sen kan man jämföra avdelningar. Och plötsligt kan det sitta någon i en multinationell organisation med ett mycket avancerat affärssystem och se precis hur bra det går. Och jämföra, går det lika bra i Sverige som i Norge nu? Eller har Norge, det går lite bättre i Norge och Sverige har sackat efter denna månaden. Vad beror det på? Plötsligt får man en möjlighet att styra hela organisationen bara på en abstrakt nivå utan att ens prata med människor, bara för att man har lyckats standardisera de här måtten på framgång. Vad är det som är bra? Så fort man kommer upp lite granna på en viss nivå så är det så känsligt med alla sådana här mått. Och då kan man säga att människor vill ju inte bli utvärderade. Ni skulle ju älska om ni slapp tenta på kurserna. Kunde vi haft mycket roligare här allihopa? Slippa tänka på att prestera. Bara liksom ta det som någon tycker är intressant. Då blir det ju mycket mer kunskapsinlärning. Och det är samma i företag. Man vill ju inte bli bedömd. Man vill ju känna sig fri och avspänd. Å andra sidan, man vill alltid ha respons på det man gjort. Om ingen någonsin säger till en att du har gjort något bra, vad ska det då vara värt? Liksom? Man vill bli sedd. Om man blir sedd så kan man växa, för då får man lite ledning och hjälp från sin omgivning. Men när man då ger mått till en grupp så kan man även där, precis vi talade tidigare om planeringssamtal. När chefen frågar sin underordnade, hur vill du bli bedömd? När har du gjort något bra? Vad tycker du själv? så förhandlar man fram vissa mått. Man kan göra det med grupper också. En chef kan delegera till en grupp och säga att det här är riktningen som Sofia var inne på nyss. Och sen så får de chefen säga att berätta för mig när ni har sett någonting som är intressant. Går det riktigt långt så kan gruppen komma till ett läge där de själva är så kreativa så de skapar sina egna mål. Och sen går de till chefen och säger, vi har upptäckt, vi kan göra det här. Vi ska ta fram en helt ny produkt. Vi ska ta fram en helt ny kundgrupp. Vi ska marknadsföra i ett nytt område. Eller vad det nu är man gör för någonting, producera för någonting. Vi ska ha en offentlig tjänst till allmänheten i Stockholms kommun som gör att alla kommer tycka att det här är världens bästa offentliga verksamhet. Man hittar på någonting och så säger chefen, wow, det där låter bra. Hur ska ni göra det? När är ni klara? Vart vill ni komma? Och så sitter gruppen och gör hela jobbet. Och till slut kan chefen bara säga, ja, fantastiskt, ni är underbara. Och chefen behöver inte göra någonting annat än att bara trivas och tycka att livet är ju fantastiskt. Behöver inte kontrollera dem längre. De talar ju själva om för mig hela tiden vad det är de gör. Och de anställda blir ännu mer glada för att de får göra vad de vill. Det är ju det optimala. Naturligtvis är tillvaron inte alltid sån, utan rätt vad det är så upptäcker chefen att nej, men ni har ju spårat ur helt och hållet. Det där kommer aldrig att fungera. Det kostar för mycket. Och då blir chefen tvungen att förhandla med dem och säga att ni får göra det lite grann, eller ni får bara det här. Ni får hålla på med det en timme i veckan, eller ni får den här lilla snålbudgeten för att göra det. Men vi vågar inte ta den risken. Ja, Sofia.
Alltså, det finns ju ganska många män och, som man kan flika in här. Mm. Och du har säkert bra svar. Men det som slår mig ändå är ju att i verkligheten där någonstans så är det ju jättevanligt att chefer, alltså det är lätt att säga det här. Mm. Och sen så kommer verkligheten. Och det som ofta händer är ju att chefer lämnar över ansvar men inte mandat när de delegerar. Det blir en jättekonstiga situationer.
Visst är det så. Och det är alla som kommer ut i näringslivet, de upptäcker efter ett tag att allt det vackra man läst om i böckerna är inte alls så vackert i verkligheten, utan där är det precis som du säger, lite maktfullkomlighet. Man delar på ansvaret men inte på befogenheterna. Det är lite alla spelar svarte petter med varandra. Men då är det bra att gå till nästa steg, och det är därför det är så intressant här sista gången att tala om det som Helena pratade om. Det vill säga, hur handskas man då med alla skitstövlar som man har som kollegor och chefer och sånt för att inte bli den som drar det kortaste strået? Då behöver man kunna det här med spelteori. Så teorierna fungerar, men alla aktörer i systemet tenderar att utnyttja det. Och det är baksidan på alla system. De tenderar att missbrukas, tenderar att utnyttjas. Och om de kan utnyttjas så betyder det att de som designat systemet har gjort det på fel sätt. Då är det eran plikt som en företagsledare med gott samvete då att se till att systemet blir balanserat och motiverar. Och det som Sofia nämnde, de här cheferna då som gärna delegerar allt ansvar men tar åt sig all äran för att de ska slippa jobba och kunna spela golf hela tiden och ändå få en hög lön. De råkar ju illa ut till slut om de underordnade genomskådar hela systemet. Man kan alltså spela mot sina chefer också, så att man inte blir utnyttjad. Och det är de som är så pass naiva eller godhjärtade i stora organisationer så att de inte tar striden, så att de inte tar den här maktkampen. De kan ju leva hela sitt liv och upptäcka att de sliter som djur, men till slut gör de ingen karriär. Samtidigt som de här skitstövlarna och rovdjuren som så att säga ger varandra kniven i ryggen kan klättra väldigt snabbt och känna en förmögenhet. Det var den negativa beskrivningen då av det här, att de här teorierna, de fungerar, men det är inte säkert att alla alltid vill vara så konstruktiva. De vill inte göra det som Henrik visade i sin matris där, att de så att säga konfronterar varandra, utan de lurar varandra hela tiden. Kan löna sig mycket att lura i dåliga organisationer. Lönar det sig att luras? Ja.
Alltså jag måste ändå få fråga, det är jättekänsliga stora frågor här. Men,
Det här kan man ju tolka på två sätt. Antingen menar du att om man kör de här spelteorierna då kommer man skapa balans i organisationen och så blir allt bra och lyckligt och happy land. Ja. Men det som jag tänker är ju så här, den andra sidan kan ju vara då att jaha, ja, då kan jag också göra karriär och så kommer jag framåt. Och så sitter man där i slutändan och har spelat rävspelet. Och hur lycklig är jag då?
Ja, precis. Och då kan man ju inte klättra vidare i den inre hierarkin. Det vill säga, makt och pengar är ju på en relativt låg nivå. Om man kallar det för känslomässig mognad, psykologiskt och sånt. Utan det anses ju att om man lär sig dela med sig av sina känslor till exempel, så kan man uppleva den stora kärleken. Den missar man ju om man väljer att istället bli väldigt rikt när det är så där riktigt hårt klimat. Mm. Det är det du är ute efter lite grann.
Ja, eller lite så här, eller menar du att man ska kliva omkring i geggan ett tag för sen uppstå en nirvana?
Nej, jag menar inte, utan det jag är ute efter är att det finns den här dimensionen. Det finns ett spel i alla organisationer. Och principerna är sådana att systemen blir mer och mer och mer avancerade. Och det är alltid den med mest erfarenhet som vinner. Och det kan vara i organisationer på en hög nivå är människor nästan alltid extremt trevliga mot varandra. Det är inte alls så att de är liksom brutala. Det är bara det att de så att säga dödar varandra med ett leende hela tiden. Det var någon mer som... Tack för att du hjälpte mig att hålla tiden. Har jag verkligen tre sidor här, tyckte du? Ja, här kom vi.
Jag tycker att det känns som att du uppmuntrar oss till att bli sluga. Det tycker jag känns lite jobbigt och fel. Det passar inte i systemtänkande, tycker jag.
Ska man vara snäll alltid som systemtänkande?
Nej, jag menar att du är motsatt.
Nej. Jag har raljerat lite idag.
Jag försöker få bort de här spel. Alltså att man ska vara på ett annat sätt mot varandra. Och skapa något gott. Istället för att falla in i det här spelet.
Ja. Nej, om det är så. Det är ju inte det jag menar naturligtvis. Att bli slug. Utan, men man behöver vara medveten om det som försiggår. Och man kanske inte kan lära sig spel. Men om man inte vill spela med. Då blir man den som Henrik pratade om, den som hela tiden ignorerar. För man behöver lära sig spelen för att kunna vara generös.
Man kan starta eget också.
Ja, det kan man göra.
Men, jag tycker inte det är en motsats.
Nej, det är ingen motsats. Och om du får uppfattningen att jag vill locka på något sätt eller att man ska vara så lurig som möjligt hela tiden. Manipulativ. Man behöver lära sig spelen. För att kunna komma upp på en högre nivå. För att kunna lära sig komma överens med de andra skurkarna. Ja.
Precis. Alltså det handlar om att kunna hantera sådana situationer. Även om man själv inte ger sig in i dem och driver det. Så måste man liksom veta. Man kan inte bara stå där och liksom låtsas som att allting löser sig av sig själv. För det är väl lite naivt, tycker jag. Nej, men alltså det är det. Nej. Alltså man kan inte bara...
Du talar visdomens ord. Säg det en gång till. Sammanfatta.
Man måste lära sig hantera det, när det om det händer en så behöver man veta vad man ska göra åt det. Och inte bara naivt tro att det där händer inte så länge man har en bra struktur. För att de här människorna finns ju överallt hela tiden jämt. Och det är bara på något sätt hantera det.
Även om det är tufft och jobbigt att höra så är det ju väldigt sant. Det är inte så här i människans struktur kanske.
Världen är inte rosa och fluffig.
Jo,
det
känns
inte
bra att det är levererat någon lösning utan svara. Ja. Lär dig det jäkla spelet. Nej.
Det är lättare att vara generös om man har vunnit. Har man förlorat en strid så är det svårt att vara generös. 12-13, okej.
Jag tycker att det här är väldigt intressant. Så ja. Jag vill be alla att vara tysta så att Marie också... Det kommer inte ställas frågor på det vi inte har hunnit gå igenom. Det tycker jag har varit väldigt tydligt.
Ja,
så
att
det är tråkigt om det blir en stress i klassrummet.
Ja. Nej, men jag lovar det igen. Eller jag ska försöka. Jag tänker gå igenom... Nu är kursen slut här. Om en timma. Mm. Och nästa vecka går jag igenom alla de punkter vi har pratat om under kursen. Mm. När jag ser att det är någonting som det här har vi ju faktiskt inte gått in på. Då ställer jag ingen fråga alls på det. Och det är lite grann så att de frågor som kommit lite vid sidan om. De kanske inte är absolut mest intressanta. Men... Yes.
Ja.
Ja, det blir den. Men jag tycker den är jätteintressant. Det är en liten avvägning där. Men,
vi tycker olika, helt enkelt.
Vi enas om att vi tycker olika.
Okej, men jag kör med en fråga då. Det är ju en viss cynism i det, och jag förstår liksom att det finns att det kan behövas. Ja. Men är det någon skillnad? För min del så känns det som att det handlar om storföretag mycket. Alltså det är en politik som i större organisationer. I Sverige idag så är i alla fall förhoppningarna alltså att det är småföretagen som ska växa. Är det en annan strategi som man behöver använda där, eller är det samma som i storföretagen?
Grundprinciperna är identiska.
Storföretagen har mer av den typen av abstrakta strider vi talat om. I småföretagen så måste man kanske anpassa sig totalt till en skitstövel som chef i en liten ort på landet, för att man har ingen annanstans att gå. Så det beror på, det är samma typ av konkurrens, samma typ av konflikter, samma grundprinciper, men självklart är det helt annorlunda spel. Nu blir det några som blev...
Jag har nog känslan, de jurister jag har haft förmånen att prata med under den hösten, de vittnar om att det är väl kanske framförallt inom de små företagen som det finns väldigt, väldigt mycket konflikter. Jag skulle nog påstå att det är ganska generellt. Sen så går det allt, alltså det är klart det ser annorlunda ut, för det är många fler inblandade när det är ett storföretag, men småföretagen, det är så otroligt mycket konflikter där också, tyvärr.
Du lägger ner. Vi kör vidare här. Hur bör man sätta mål? Jag har redan fått vissa indikationer på det. Det finns de här coaching nu som man pratar om väldigt mycket. Nu är vi på 7A1. Hur bör man sätta mål? Allting här blir ju lite filosofiskt när man är riktigt avancerad. Men ni är ju på en masterkurs. Så det bör ni klara av. Mål, om man talar med en coach så säger coachen så här: målen ska vara så precisa, så specifika som möjligt, för då är det lätt att mäta hur långt man kommit från målet, hur bra det går för en. Så om man då ska lyckas ska man sätta specifika mål. Och visst, det är sant. Det finns mängder med teorier och böcker som beskriver det här, att ju mer konkret desto bättre. Och samtidigt kan man presentera motsatt teori. Om man specificerar tydliga, konkreta mål, så binder man upp sig. Man binder upp sin uppmärksamhet. Man blir mindre fri. Utan när det gäller stora, komplexa system kan det ofta vara fördelaktigt att istället definiera vilken riktning går vi. Och sen tar man fram mått på framgång i den riktningen. Så man säger att vi vill vara väldigt duktiga, inte bara på att sälja gräsklippare. För vi vet ju inte om vi ska sälja gräsklippare om 2 år. Så om vi då bara ska säga att vi vill sälja så många gräsklippare om 2 år, så binder vi ris åt egen rygg. Utan då säger man istället att man pekar ut en generell riktning. Vi vill sälja den här typen av kvalitetsprodukter. Det kan hända att vi ska satsa lite mer på motorsågar. Vi har hört ett rykte om att man är ganska intresserad av att fälla mycket skog eller något sånt där. Det vill säga, man binder inte upp sig vid de detaljerade specifikationerna, utan man pekar ut en generell riktning, och då formulerar man målen sådana att de är på typnivå och inte på instansnivå, som man säger när man talar dataspråk. Det vill säga, det ska vara en viss typ av aktiviteter som vi belönar. Och vi säger att vi belönar alla som håller på med det och alla som hittar en ny kund inom det här området. Men vad de kommer överens om med kunden och sånt, det vill vi inte specificera. Så det är väldigt viktigt det här med målen. När man har generella mål som...
Vad kallar du det? Typnivå?
Instans. En instans, det är en konkretisering, alltså där det bara kan vara en enda sak. En typ är en klass. I dataspråk använder man ofta det. Man använder typer och klasser. Allt vad objektorienterad programmering heter handlar om att man har ärftlighetsstrukturer, det vill säga taxonomier av klasser, för att hela tiden kunna tänka på en generell nivå, för att få en överblick över vad det är man gör. Så riktning är bättre än ett specifikt mål. En sak till där. Det kan handla lite om livet. Jag kan ta en analogi med hur ni tänker när ni sätter mål. Ni kanske vill både äta mycket god mat, och så vill ni ha en väldigt vacker kropp, Och hur förenar ni de två målen? Man går på gym, ja. Okej. Dåligt exempel. Nej, men låt säga att ni inte orkar träna då. Jo, det är många mål är motstridiga. Och i en organisation vill man ju inte ha motstridiga mål. Man kan inte ha någon som kämpar mot sig själv. Ja, visst. Utan man vill på något sätt förena det hela. Och då är det så att om man har fattat beslut på en generell nivå är det lättare att fatta beslut på en specifik nivå. Och ta ett exempel på det. Jag har varit inne på det några gånger tidigare. Låt säga att ni då vill... På en generell nivå är det lättare att sedan fatta beslut på en specifik nivå. Det är alltså en psykologisk grundlag för hur människor tänker. Och den kan även appliceras på stora organisationer. Så om ni har beslutat er för att studera den här excellenta masterprogrammet i ledarskap, så innebär det att det blir betydligt enklare för er att fatta beslut om vad ni ska tillbringa er tid under det här året. Om ni ska köpa en ny bil som kostar för mycket pengar, det har ni inte råd med och så vidare. Var ni ska bo någonstans, vad ni ska göra. Det blir massvis med beslut i ert liv som helt enkelt, de blir så enkla så att de blir nästan omedelbara. För ni har ju redan beslutat er för att gå det här masterprogrammet. Det vill säga, ett beslut på en generell nivå gör alla andra beslut mycket lättare. Och det gör att om man specificerar olika mål så bör man alltså sätta generella mål. Vi kallar det för riktning här för en stund sedan. Och så att har man väl valt riktning så kommer resten av sig själv. Det som gör att det är så svårt att ta initiativ i livet ofta beror på att man kan gå åt flera håll samtidigt. Man vill äta mycket och så vill man vara smal samtidigt. Man vill göra det ena det andra. Man vill göra för mycket. Man har ingen struktur på det. De absolut enklaste sätten att skaffa struktur på saker och ting är att börja ha en modell, börja fatta ett generellt principbeslut. Vad vill jag göra av mitt liv? Vill jag studera eller vill jag inte studera? Har jag valt att studera så kommer alla andra beslut av sig själv. Kan man sen dessutom lägga in dimensioner i de här struktureringen så att indexeringen av upplevelser i hjärnan går mycket enklare. Man upptäcker plötsligt det som är varje chefs grundkompetens, det vill säga förmågan att prioritera. Det som gör att man kan få en högre plats i en organisation beror ofta på att man vet vad som är viktigt och vad man ska strunta i. Det låter kanske enkelt, men låt säga att man börjar ta ställning till saker och ting, att man inte bara har en kalender där det står att man ska göra massa konstiga saker, träffa kompisar och köpa presenter och gå och göra det ena och det andra, utan man istället tar bort kalendern, kastar den och gör en lista istället. Där man rangordnar saker och ting. Vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Och så gör man bara det som står först i listan. Så märker man att vissa saker blir aldrig gjorda. Det där att jag skulle ringa någon kompis som jag kanske innerst inne inte tyckte om. Fast jag visste inte om att jag inte tyckte om kompisen. Men jag ringde aldrig. Och så vidare. Man har massvis med saker som man aldrig gör. Har man en rangordnad struktur, prioritetsstruktur, kan man plötsligt bestämma sig för att jag ger upp det här. Ja, jag har alltid velat dansa ballett, men jag blir ingen ballettdansör eller ballettdansös. Det är lika bra att jag lägger det på hyllan. Det är bättre att jag avslutar min utbildning och skaffar mig ett jobb istället. Eller kanske tvärtom. Vad det nu är man väljer, så kan man välja bort saker. Och ni kan föreställa er själva att ni har prioriterat bort saker så långt så att listan ni har inte blir så lång. Så att ni kan känna två saker. Vad jag än gör i mitt liv, så vet jag att jag gör alltid det absolut tänkbara bästa eftersom jag gjorde det som stod först på listan. Och dessutom hinner jag alltid med listan, så jag behöver aldrig någonsin stressa mer i mitt liv eftersom jag har lärt mig att prioritera. Jag har lärt mig att se vad som är viktigt i livet. Plötsligt man för in alltså en dimension i strukturen. Och detta är ju analogier och liknelser jag pratar om, men de här analogierna och liknelserna beskriver lite hur man kan handskas med den här att strukturera information. Hur bör planer beskrivas och dokumenteras? Vi har varit inne på det flera gånger. Samma sak, det är en variant på ettan där. planer ska ju vara, det ska vara en riktning. De ska ju göras om hela tiden. Så fort man följer planer för mycket och man blir någon sån här planfascist för sig själv att man alltid måste göra saker, då kanske inspirationen bortfaller. Man kanske gör saker för att man har planerat det och man känner att man måste göra det. Och visst är det bra att kunna uppnå sina egna deadlines, men man kan ju inte hålla på och skapa ett hälsiko åt sig själv i sitt liv bara för att man har bestämt att man ska göra någonting. Planer ska göras sådana så att de hela tiden kan omdefinieras. Och det är samma sak med alla system. Kan inte systemen modifieras kontinuerligt så är de dåligt gjorda. När det kommer konsulter och säljer ett system till polisen för 10 miljarder eller vad det kostar och sen fungerar det aldrig. Och sen säger man till människorna att ja, men ändra systemen då så att det fungerar. Nej, det går inte, säger folk. Det är så komplext, det är så stort, ingen kan ändra, ingen förstår det. Då är det fel från början. Gör man ett system så ska man ha sån järnkoll så att man kan byta ut moduler, så att man kan ändra, så att man kan utöka det, så att man kan ta in en ny användare. Och detta har de idag lärt sig, de här giganterna som hela tiden kommer med uppdateringar, Microsoft, Google och alla de andra. Så era mobiltelefoner, Android, ny version.
Nej, det gör de inte alls det. Vi uppdaterar vår iPad, helt plötsligt blir det nästan helt obrukbart.
Ja.
Det är så långsamt.
Ja, ja. Det var, de har gjort fel. Ja. De borde lärt sig mer om hur man systemerar och gör det. De kan väl rätt så bra, men inte helt och hållet. Vilka principer gäller för långsiktiga och kortsiktiga planer? Det har vi redan varit inne på. Hur bör man som chef delegera? Det har jag ju faktiskt varit inne på väldigt mycket idag. Frågorna överlappar varandra. Hur bör planeringssamtal genomföras? Det har jag också varit inne på, men jag vill bara repetera en liten del där. Det är just det här. Det finns, man kan läsa böcker om planeringssamtal och gå kurser i det. Och då blir det att den här duktiga chefen, som ni kommer vara då när ni kommer ut som chefer, har lärt sig att man ska tänka på det ena och det andra och man ska planera för det ena och sådär. Och så sätter man sig med en anställd och frågar, ja, vi ska ha ett planeringssamtal och det ska vi ha då en gång i halvåret. Och vi har en timme på oss. Hur är det på ditt arbete? Trivs du bra? Vad säger den anställda då? Jo, naturligtvis är svaret, ja, det är bra. Ungefär, vart vill du komma, tänker den anställde. Så frågar chefen, är det något som du inte är nöjd med? Och vad säger den anställde då? Vad sa du? Ja, någonting sånt. Och lite grann. Det blir ett felaktig historia. För det vi talade om tidigare, det här spelet mellan människor är ju sådant att man avslöjar ju inte allting på en gång. Det är så, man behöver ju nästan ha en relation med en människa för att våga prata om sig själv. Prata ur hjärtat. Det tar ju lång tid. Man måste ju lita på motparten. Så om man inte litar riktigt på sin chef eller chefen inte riktigt litar på den anställda, då blir det ju ingen planering utifrån ett helhetsperspektiv. Och det är det som gör det så intressant, det här med att det här är en datavärld, den är ju teknisk. Och ändå förenas den precis med de här till exempel dramapedagogiska övningarna där man ska kunna spänna av i kroppen. För att det helhetsperspektivet gör att alla dimensioner ska med samtidigt. När man har ett planeringssamtal med sina anställda så finns det bara en enda sak som är riktigt, riktigt viktig. Och det är att man kan få den här anställda att slappna av så mycket så att de säger vad de vill. Och det är en konstart bara det. Man kan behöva vara en terapeut som lär sig att bara lyssna och säga, men säg, hur känns det där? Hur känns det där? Och till slut då, om den anställda kan känna sig så trygg att den anställda kan säga att ja, det här känns skönt, det är bra att du lyssnar på mig, för jag hade väl tänkt ta upp det, men jag visste inte om det var aktuellt, jag visste inte om jag vågade. Det kanske inte var relevant. Det har inte direkt med mitt arbete att göra. Och så börjar den anställda prata ur djupet av sitt hjärta och säger vad man trivs med, vad man inte trivs med, hur man skulle kunna tänka sig att jobba. Och plötsligt får du som chef reda på vad är det för resurs jag har här? Vad är det för människa? Och då kan man naturligtvis säga till den anställda så där, reagera med ryggmärgsreflexen att ja, allt det där du pratar om, det har ju inte alls med mig att göra. Så det där går inte. Det där går inte. Nej då. Utan då ska man ju säga som chef så här att nu är det så att jag måste ju få saker att fungera här. Annars så, det är mitt ansvar. Så vi har, generellt har jag fått de här målen i mitt arbete. Och jag tror att på den här avdelningen så måste vi ha de här målen. och det stämmer bara till viss del överens med det du har sagt. Så jag har de här, jag vill det här och det här och det här. Och då kan ju chefen ha det förtroendet för sina anställda att när anställda har berättat om sig själv med öppet hjärta, då kan ju chefen göra det också. Det är så att jag känner mycket för det här. Jag som chef vill gärna att vi ska lyckas med det här. Och då kan man mötas. Då har båda konfronterat varandra. Då är det två treor där. Då säger man så här, hur ska vi lösa det här? Och då blir det en förhandlingsfråga. Då kan chefen säga, okej, du får göra det och det och det. Om du går med på att göra det här och det här och det här. Jag vill att du ska må bra. Jag vill att du ska förverkliga dig själv. Det är klart du ska få hitta på det ena och det andra. Men det här måste du göra. Om inte det görs så måste du byta jobb. Jag kan hjälpa dig att gå till en annan avdelning kanske. Men så här måste jag. Då har man gjort det här. Man har satt mål. Man har gjort kanske både kortsiktiga och långsiktiga planer. För att man kan. Man hamnar på den nivå där samtalet borde skötas med en annan människa. Detta gäller ju alla typer av avancerade jobb. Man kan säga att det finns enkla jobb där man är chef på McDonald's. Då gäller det bara att de snabbt som attan ska lära sig att följa det här protokollet för hur länge hamburgarna ska ligga på plattan. Och att de måste snabbt springa och ta upp på en fritten så den inte blir sladdrig och sånt där. Då behöver man inte prata om självförverkligande utan det är en annan dimension. Men så fort det är avancerade jobb så måste man nå systemera på den dimensionen som man berör. Incitamentsystem med olika typer av kompetens. Vi har också pratat om det här idag flera gånger. Väldigt många av de här frågorna överlappar varandra. Ni kanske undrar förresten hur jag tog fram alla frågorna. Det var att jag försökte ta allt kursmaterial i båda böckerna och tidigare kurser. Ta det som är relevant för en ledare ur ett systemvetenskapligt perspektiv. Men resultatet är ju just att det är många liknande saker. Men det får ju bara perspektivet att bli bättre tycker jag. Strategi i relation till det operationella arbetet. Det skulle nästan kunna vara en tentafråga. Förresten, Sara är inte här idag. Sara Melander. Jag hade tänkt visa henne en bild här för hon har frågat efter det flera gånger. Hur ser tentafrågorna ut? Ja, vad bra. Här har jag gjort massa filmer här med sådana här tentafrågor. Och då är det först en liten film. Vi gjorde det här lite dramapedagogik. Hade i form av diskussion i debatter och sen efteråt var det. Här står det, which is the most important effect of an organization not being in balance? Och då vet ni det att det här, och då klickar man på den här. Och det som händer då är att
this is correct. When an organization is in balance, when there is harmony,
ska jag stänga av den här på något sätt.
They can be creative, and they can do new things, and they can innovate.
Där går det inte, tyvärr. Jag vill stänga av den här. Ja, av någon anledning. Där gick det. Där blev jag med den. Men om ni vill kan ni titta på mängder med frågor som är precis sådana ser de ut på tentan.
Kommer det, vet du, vi ska hålla på video, eller hur?
Ja, det är ett antal videos där alltså. Och då är det så att varje video är kopplad till en fråga. Och om man då testar sig själv så får man direkt reda på om det var rätt eller fel. Och varför man svarat rätt eller fel. Nej, det här var om man vill titta på hur frågorna ser ut alltså. Vad sa du? Nej, de som är på tentan har ingen video utan då ska ni kunna kunskapen. Det är bara frågor. Ja, nej, det är inget sånt.
Hur kan vi göra tentan då?
Ni får en... det finns... Just det, den har jag inte lagt upp den länge. Tentan finns på det här iLearn. När ni går in i iLearn då den 17:e, om vi tittar högst upp här.
Jag måste gå. Någon säger här att vi har väl ingen lektion att söka?
Nej, allt är färdigt. Det här är det sista på kursen. Den 17:e klockan 10:00 går ni in på iLearn. Och då kommer ni se högst upp här står det tentamen. Så klickar ni på den. Nu har inte jag lagt in någon sådan. Så ni, här ser ni en online course examination. Det är en länk men den går ju inte att välja här. Möjligtvis skulle jag kunna välja den. Här ja. Preview quiz now. Den ska inte gå att klicka på den här.
Men du är administratör.
Det är så. Jag är administratör. Jag får göra precis vad jag vill. Har du sett den? Nej. Jag blev plötsligt rädd. Får lägga in nya frågor. I varje fall, ni klickar på den här online course examination och så kommer det upp ett stort antal sådana.
Men du kan väl göra det för dig så kommer du få jättebra resultat.
Ja.
Men vad gör man nu om man sitter i ett nätverk som kraschar?
Då finns det en backup-strategi. Tentan är sådan att om det går långsamt så räknas det en räknare som räknar tid. Så om man börjar från klockan 10 då, så om ni inte kommer in för en kvart över 10 så håller ni på en kvart längre. Så det är automatiskt i systemet, väldigt trevligt system. Och om systemet kraschar, vilket skulle kunna hända, man vet det aldrig. Det är bara att hålla tummarna för att det inte gör det. Det har fungerat tidigare år bra, men det kan ju krascha. Då skickar man omedelbart ett mejl till mig. Och då skickar jag tentan manuellt så får du sitta och fylla i den med det. Och så går det lika bra. Och skicka tillbaka den direkt efteråt. Vi hittar en sån lösning. Jag har en manuell tenta som jag skickar vid sidan om. Men det är ju enklare och går snabbare att lösa via maskinen. Tre frågor här. Ja. Det var så för att folk är upptagna och jobbar. Tidigare år har det varit enorma protester. Man lagt en tenta när alla arbetar. Så ska vara på en ledig dag. Ja, på den här institutionen har man prioriterat lördagar för att så många som möjligt ska kunna tenta. Ja, vad vill du? Nu ska jag tänka efter det här. Man kan gå fram och tillbaka hela tiden. Om man kan ändra på en fråga. Ja, jag är nästan säker på att man kan göra det.
Annars får man mejla.
Ja, får ringa och klaga. Här var det en fråga till. Endast ett svarsalternativ är rätt. Och det kommer stå en liten instruktion i början på tentan. Och då kommer den instruktionen vara sån här att ofta är det så att alla tre svaren är rätt. Så det är alltså ingen, detta är inte en tenta som mäter kunskap på det viset om ni har kommit ihåg någonting som är rätt och fel. Så det är inte så att två svar är fel och en är rätt, utan ett svar är alltid bättre än de andra. Ett svar är alltid mer relevant.
Så
det är väldigt lurigt och det är avsiktligt lurigt, för jag är ju en lurig typ. Det är precis som du kom på. Väldigt lurigt. Vad sa du?
Branschspecifika definitioner då?
Ja, ni får tre svarsalternativ. Och då är några sådär lite halvt om halvt. Det skulle kunna vara okej. Men ett säger ungefär i sansen i det. Så det mäter ditt omdöme, din djupförståelse av det systemvetenskapliga perspektivet. Förhoppningsvis kommer alla frågor vara väldigt välgjorda och bra. Det brukar finnas någon fråga folk protesterar över som jag har missat eller jag ser det på fel sätt. I nödfall så stryker jag den då om det blir allt för stormigt, allt för mycket klagomål. Ja.
Kan man svara direkt, alltså frågan?
Ja. Ja, så har vi gjort det tidigare år. Det syns direkt. Man får antalet rätta svar. Ja. Tentan är på cirka en timme. Det beror på exakt, det är relaterat till antalet frågor.
Okej, om jag står både klockan 10 så det är bara att logga in.
Ja.
Och så
du loggar, klockan 10 är du inloggad så klickar du på den. Ja, det är väldigt läskigt. Det är läskigt att tenta. Exakt. Det är via datorer, va?
Ja, så är det så här, då är det nästan
rätt. Ja, men de flesta, förra året tror jag att det var bara två som inte blev godkända på tentan. Och då var det uppenbart att de inte hade varit med så mycket på kursen. Men den är inte så där ruskigt svår alltså. Ja, det är ju så att om man bara slumpmässigt klickar lite eftersom en alltid är rätt så får man ju 30% chans rätt. Ja, det står här på hemsidan. Nej. Allt står på hemsidan.
Förlåt, är frågorna klara förresten?
Ja, jag har gjort många frågor som jag haft förra året då. Och så måste jag ju naturligtvis gå igenom alla de frågorna och kontrollera att vi har verkligen tagit upp det här. Alltså, du menar de här? Jaha, jag tror du menar på tentan.
Ja,
okej. Ja.
Skulle du kunna göra så här att bara göra en lista av de frågorna som vi har gått igenom?
Det är faktiskt en bra idé. Nej, men jag hade tänkt göra det. Men nu, om jag hinner gå igenom de här idag så har jag faktiskt gått igenom allihopa en gång. Men jag tänker kontrollera dem en gång till. Och är det någon vi inte gått igenom så stryker jag den. Så allting som finns i Ailön kvar efter mina strykningar kommer vara en potentiell tentafråga.
Jag tänkte på frågorna som vi inte gick igenom förra gången.
Ja, de går jag igenom nu. Ja. Då är vi här nere. Vi har sagt det här med människor med olika kompetens. Det var jag också inne på. Jag hade gjort listan innan idag. Det är därför jag gick igenom alltihopa. Man kan ha ett generellt system där man ber människor att själva översätta sina prestationer till de mått som finns i det generella incitamentsystemet. Så det är så svårt med incitamentsystem. Vi har talat om sjukvården några gånger. Man räknar så där, hur många patienter har du träffat? Och då kan man ju inte mäta om doktorn betedde sig väl eller illa eller om de pratar med patienten överhuvudtaget. Så mått tenderar att bli lite grova. Så man kan ha generella mått som sedan de specifika anställda kan använda när de översätter sitt beteende till de här måtten. Så det kan vara både generellt och fungera för människor med olika typer av kompetens. Hur mycket bör en chef fokusera på strategi i relation till det operationella arbetet? Och jag kan fråga er så kan jag kolla om ni kommer klara den tentafrågan. Vad skulle ni svara på den frågan?
60-40.
Ja, vad skulle du svara, Claudia? Rätt svar. Du blir godkänd. Man brukar säga att det operationella arbetet är sånt som görs som chefen delegerar. Det är sånt som andra ska göra. Men förutsätter du att det är på något sätt en struktur och man relaterar strategi till det operationella. Sen, som du har rätt, i en jättestor organisation kan man vara chef på en låg nivå där man har operationella uppgifter. Visst är det så?
Ja, men min man är jättechef. Men han har ju vissa grejer som han måste göra. Han kan ju inte delegera alla sina.
Nej, men han borde ändå, om han är jättechef så måste han tänka strategiskt.
Ja, men jag vet inte relationen. Jag tänker det är inte 100% strategi bara.
Nej. Men mer på strategi. 60-40 sa Johan, det kan det vara. Varför inte? Men det skulle ändå vara, om det var en tentafråga, skulle man få rätt på strategi och fel på det operationella om man bara kan välja den ena eller den andra. Då ska vi se här.
Du kommer inte ha så halvpoäng eller någonting?
Tröstpoäng. Man kan få tröstpoäng om man svarat på alla frågor. Ja, och detta har vi också gått igenom idag. Det är säkert att man har en förtroendefull relation som man är chef för. Det vill säga man är väldigt tydlig med vad man vill och man tar reda på vad de vill och man förhandlar om det. Det kan kallas för planeringssamtal eller utvecklingssamtal och så vidare. När, det här är en lurig variant då, sexan. När och varför behöver en chef förstå komplexiteten i det som chefen kontrollerar? Det är ju nästan en sån här formuleringstekniskt lurig fråga. Jo, det är så att det finns en lag inom området systemvetenskap som säger, som heter Ashbys lag, som jag inte kan ställa en fråga på eftersom vi inte gått igenom den mer än lite ytligt så här. Men den säger att den som kontrollerar måste ha kompetens till att kontrollera lika mycket komplexitet som finns i det som kontrolleras. Det vill säga, är en organisation extremt komplex så måste den som kontrollerar den här organisationen kunna omfatta all den komplexiteten, kunna vara så smart så att man fattar vad som händer i den här mystiska organisationen. Annars är man en jättedålig chef. Man ska kunna omfatta den komplexitet som finns i det man kontrollerar.
Jag tänker på, man säger ju att människan är kognitivt begränsad och att komplexa organisationer inte kan ha kontroll.
Ja, jo, man kan säga, det är ju, den här lagen menar ju att man måste förstå principerna i allting. Det är så jag tolkar det. För en chef i en multinationell organisation kan ju inte ha kontroll på detaljnivå. Och det, i och med att du säger det här så pekar du också lite på svaret. Att om organisationen, ju mer välstrukturerad organisationen är, desto mer generell kan den här kontrollen vara. Desto enklare blir det att kontrollera hela organisationen. Det var någon som ville in där. Precis.
Men alltså, hur menar du?
Jo, jag menar det att...
I sjukvården där de då sätter en massa med ekonomer då som är chefer. Eller tandläkare, ja. Som en kompis med detta. Som inte var tandläkare, som inte hade alls någon koll på hur, vad, vilka problem man ställs.
Om, nej.
Det är ju en jättedålig chef. Eller?
Exakt. Chefen har inte möjlighet att kunna omfatta komplexiteten i organisationen. En dålig lösning att sätta en tandläkare som chef för en sjukvårdsorganisation som inte handlar om tänder.
Men vad sa du det sista med organisationen är?
Om komplexitet är ju sånt som är svårt att kontrollera. Det är allt för många variabler. För att kunna få kontroll måste den som kontrollerar kunna omfatta all denna komplexiteten. Och det betyder att man minskar ju komplexiteten på saker och ting som man strukturerar. När man inför en standard i en organisation till exempel så blir det ju genast mycket lättare att kontrollera. Så ju mer man har applicerat ett systemvetenskapligt perspektiv, desto lättare är det då att kontrollera på en generell nivå. Så när och varför? Det vill säga, om det är så att det är totalt kaos i organisationen så behövs det enorma chefsresurser för att få kontroll på den. Det är ju egentligen självklart, antar jag att ni tycker. Men det är de här orden som då faller in i det som kan synas självklart. Precis det här har vi talat om idag också. Om vi tar 8.1 där, hur relaterar negativa konflikter till graden av formaliserade processer? Jo, ju mer man har formaliserat, ju mer man har strukturerat, desto lättare är det att lösa konflikter. Och sen finns det naturligtvis det som vi var inne på idag också, att man ibland kan ha formaliserat på ett felaktigt sätt. Och då blir det inte så att då underlättar inte formaliseringen lösningen av konflikterna. Om vi hoppar över då direkt till 2:an här så ser man att vilka är förutsättningarna för att det ska uppstå en situation med kontinuerlig konstruktiv konkurrens. Och det är ju nästan som man skulle i det kunna sammanfatta allt det som Helena pratade om i början av dagen. För du nämnde ju just de här olika principerna. Att ska det uppstå en konstruktiv konkurrens så måste folk känna till spelregler. Om man inte känner till spelregler och man är väldigt rädd att man kan råka illa ut, då kanske man bara pratar skit om sin motpart och lämnar scenen sen. Men om man har vant sig vid att här i vår organisation så tycker cheferna att det är väldigt, att det är helt okej att man höjer rösten och protesterar. Att man talar om för varandra att det här är fel, det här är inte bra. Då kan det uppstå någonting kreativt. Då kan det uppstå en positiv konkurrens. Och ett väldigt bra exempel på det tycker jag personligen i denna kursen. För här har det ju varit kaotiskt hela tiden. Och lite konkurrens fram och tillbaka. Och så kommer det fram idéer. Och så kommer det fram motidéer. Och så hänvisar jag till teorier. Och plötsligt så får ni de där enorma insikterna som ni får hela tiden. På grund av att det sker en viss konkurrens här i rummet. Det är modern pedagogik, så ska det vara. Om det fungerar. Och sen är det så att ettan, tvåan, trean där tog jag inte med. För det skulle presenteras idag. Men då är det ju någon som inte kom hit. Måste vi slå upp igen vem det var?
Victoria och
nej, det här har vi ju tagit. Tvåan och fem, 8B. Här, ettan och tvåan. Trean tog Henrik. Ja, varianter på samma tema hela tiden. Konkurrens, konstruktiv och destruktiv. Konkurrens som är konstruktiv, det är när den är öppen. När man, vi har ju sagt det i spelteori det här, man konfronterar varandra. Spelreglerna är satta. Och alla de som är, konkurrerar är inställda på att kommunicera om det som man konkurrerar om. Så den grundläggande historia i förhandlingsteknik är ju att man träffas för att förhandla och alla sitter och är hemliga och ingen säger något. Och den som börjar prata är den som förlorar. Ungefär som indianer som träffas och röker fredspipa i 2 dagar innan någon säger någonting överhuvudtaget. Den som säger första ordet är förloraren. I förhandlingsteknik är det så att om man kan komma till en nivå där man pratar om hur man vill prata. Man börjar sätta metaregler för kommunikationen. Ska vi bestämma det att vi sitter här i 2 timmar och förhandlar? Ska vi bestämma det att ni sitter på den sidan av förhandlingsbordet och vi sitter på denna sidan? Kan vi bestämma det att båda presenterar det de tycker och sen gör vi si och så? Och rätt vad det är, finns ett förtroende som gör att man kan börja kommunicera. Och när man väl börjar kommunicera kommer man sen successivt, steg för steg, komma till ett läge där man närmar sig det. Vad är det vi inte kan komma överens om? Då är det en extremt kreativ, konstruktiv konkurrens när man kan prata på det viset. Den icke-konstruktiva konkurrensen, det är när man inte har lärt sig att bråka. Där man allt för många gånger har satt näsan i vädret och säga jag vill inte hålla på med såna här tjuvnyp. Jag vill inte spela. Jag vill vara en god och snäll människa. Jag vill inte att någon ska bråka med mig. Alla ska vara snälla. Ingen får vara stygg. Jag vill inte prata om något som är obehagligt. Då har man grundmurat förutsättningarna för en mycket destruktiv konkurrens. Det vill säga, då har man inte lärt sig att handskas med konflikterna. Man har inte lärt sig att till och med glädjas åt de här mötena. Glädjas åt friktionen, nerven, kreativiteten i att olika åsikter möts. Tvåan där, vad är det som kan motivera dig till att delta i maktspel? Kanske nästan dum fråga, för deltar man i spelet så är det ju för att man vill vinna någonting. Men det kanske inte bara är att vinna, utan det kan ju också vara att man vill delta för att helt enkelt nå lösningar, nå ömsesidiga lösningar. Men man kan säga så här generellt om chefer, om ni överhuvudtaget, ni går i den här utbildningen, så det är väl en truism antar jag, att ni kommer att acceptera att ni kommer befinna er i situationer med maktspel. Och om det är någon av er som tror att jag kommer inte tycka om den situationen, jag vill ha lugn och ro i mitt liv, jag vill inte bråka, då ska ni efter den här utbildningen antingen bli forskare och sitta och läsa böcker hela tiden eller ägna er åt byta yrkesbana helt och hållet. Så det kommer alltså.
Vad är en truism?
En truism är någonting som är en självklar sanning. Och ja, den är alltid sann. Sista där varianten. Vad finns det för olika nivåer av feedback? Man börjar tala om att första, andra och tredje graden av feedback eller ordningens feedback. Feedbackloopar har vi varit inne på under hela kursens gång. Mycket av introduktionsboken handlar om den. När man bygger datorsystem, när man håller på med systemvetenskap, så är det alltså att man måste ha en feedback så att systemet vet när det fungerar. Är allting okej? Är det inte okej? Kan vi fortsätta så här? Och då blir det mer och mer komplexa rutiner där det hela tiden finns feedbackloopar som säger när är vi klara, när ska vi börja, hur fungerar det och så vidare. Men sen finns det, kan man ju tala om feedback på mer avancerad nivå. En enkel feedback är ju hur länge ska vi hålla på? Jo, vi vill hålla på tills det är färdigt och slut ungefär. Men sen finns det en feedback på feedbacken. Man kan säga att om jag översätter till mänsklig kommunikation så kan man säga att jag ger feedback på hur bra du ger feedback. Det vill säga jag ger feedback på feedbacken. Så kan man säga till en människa, du är dålig på att ge mig feedbacken. Då ger jag feedback av andra ordningen. Jag säger till någon att nu får du feedback från mig att din feedback är dålig. Och det vill säga att när man är inne på andra ordningens feedback, då talar man om system som kan modifiera sitt sätt att kontrollera sig själva. Det vill säga att man är inne på lärande system. Och feedback av andra ordningen bör finnas i alla organisationer om det ska vara en lärande organisation. Och de organisationer idag som inte är lärande, de kommer gå i konkurs. Så det är er uppgift att se till att organisationen är lärande. Att det finns just rutiner för att modifiera feedbackrutinerna. Ja.
Offentlig verksamhet.
Ja.
Kanske inte löper samma risk för att gå i konkurs.
Nej.
Om det inte finns bra feedback.
Nej, men de blir ju ineffektiva och utskällda och mår dåligt. Å andra sidan, så de går ju inte i konkurs utan det blir en organisation med många konflikter. Och det ser man ju i vissa offentliga sektorer att det finns regelbundna, vad kan man säga, ett missnöje på många ställen.
Så det finns då de två fallen egentligen?
Ja, nej, det är bra. Det är bra. Korrigering. Okej, det var de här absolut sista då som jag trodde vi skulle behandla. Nu är vi precis färdiga och klara. Finns det någon sista fråga innan vi skiljs här så att ni kan när som helst skriva ett mejl till mig. Har ni min vanliga Gmail? Vad sa du?
Vi har referenslistan på uppgiften. Alltså de här som vi ska lämna in. Papersarna som vi ska skriva. Och det som vi
ja, ja, det ska ju vara inne den 15 december.
Behöver vi ha referens?
Nej, nu förstår jag din fråga. Förlåt mig. Jag har sagt redan från början på kursen och står i instruktionerna. Referenser behövs överhuvudtaget inte. Det här är ju liksom, vi pratar ju inte om, det är inte den typen av verksamhet
jag
vi har nu.
Men jag har inte gjort någon referens. Ja.
Nej, det är alltid, det är trevligt om någon har en aktuell referens, men att gödsla med referenser som de gör vetenskapliga rapporter numera, det är mest trist för den som läser.
Ja.
Ja, då har jag gjort så här. Nu försvann den. Det finns kvalitetskriterier hur ni ska bedöma er själva. Du har inte hittat dem. Då ska jag snabbt hitta dem här. Här är det så att här då har jag kvalitets quality template och tips
for what. Ska vi lämna in dem då? Vi lägger upp dem där bara.
Ni ska lägga in era kommentarer direkt i anslutning till det ni kommenterar.
Om det är slutgiltiga då som vi ska lämna in.
Ja, den ska ni också lämna in precis där ni har gjort er presentation så att man kan hitta den. Det är enklaste sättet för alla att hitta varandras presentationer.
Ska man ta bort den första när man lägger dit?
Det kan man ju mycket väl göra. Det är nog det enklaste. Om du inte vill ha den kvar av någon anledning. Ta bort den första.
Nej, men alltså det här är...
Er muntliga presentation kan ni med fördel ta bort om ni inte tycker att den var fantastiskt bra så att ni vill att den också ska finnas med. Då blir det lättare för alla oss andra att hitta er slutgiltiga rapport. Ja. Eller den där som ni lämnar in 15 december.
Jag tror att själva inställningen att man kan inte radera ett inlägg efter 30 minuter. Eller
man kan inte göra det. Jag ska kolla inställningarna om jag kan göra det.
Men jag tänker att det kommer att finnas två där.
Ja, det gör, men det syns ju vilket som är den slutgiltiga.
Min första presentation, alltså min första.
Ja, och du sa att jag kan vara ute och resa och sånt där, så jag har en. Ni kan ju nå mig via Ailön, men jag går inte in i Ailön flera gånger om dagen. Däremot läser jag min mail flera gånger om dagen. Och jag heter Harald Kjellin, det vet ni, punkt emellan. Stavas med K-J-E-L-L-I-N och sen är det Gmail.
Hur många gånger om dagen ska man läsa sin e-post?
Är det den som är den andra mejl, inte den andra?
Om man är chef i ett företag.
Jag läste någon undersökning i den, där man har loggat det. Många chefer läser ju på fasta tider när det är ganska långa sjok.
Ja, det varierar nog. Jag skulle tycka som någon sa här, två gånger räcker väl. Nej, hit ska ni bara skicka frågor eller önska mig god jul eller något annat. Allt annat sköt ni via Ailön. Om ni har någon speciell fråga, om det är panik eller något, man vill ha handling. Rapporten ska in i Ailön, kommentarerna ska in i Ailön, allt sköts via Ailön. De lägger man upp direkt i anslutning till det de skrivit. Precis. Ja.
Inte till mig.
Nej, direkt till deras rapport.
Om man ska kommentera på...
Du kommenterar på två andra personer. Det vill säga de har gjort två presentationer var. Det blir 4 kommentarer.
Okej. Och hur många ska jag kommentera på varje? Jag kan inte välja någon som inte...
Du får bara... kommentera dem där det redan finns det 2 kommentarer på någon rapport, så får du inte kommentera den. Då får du välja någon annan. Det ser du. Ja. Ja, och därför är det precis så som du sa här nyss. Om ni paxar, om ni har bestämt den. Exakt. Och man kan paxa samtidigt. När man börjar skriva måste man paxa, annars så finns det ju en chans att någon skriver samtidigt som man själv.
Så man skriver så här, nu tar jag den här.
Exakt, och så skriver man och så lägger man in den.
Ja.
Då slutar vi. Tack för idag.